Var så god och sitt, men gå inte vidare. Stanna kvar med pappa Gud när jag pratar. Va? Det är bäst. Vad är det som betyder att kristendom är unik? Vad är det som betyder att kristendom är unik? Kristendom är den enda religion när den som grundade religionen lever fot för ande. Kristenhet grundades i Jesus, i sin död och omståndelse. Och han lever fram till evigheten. Kristendom är fylld av levande kraft, uppståndelsekraft. Grunden till vår tro och vår gemenskap är någonting som är fyllt med evigt liv. Så jag säger det en gång till. Kristendom är det enda religionen, den som grundade religionen lever fortfarande. Det är vad vi har unik. Men först ska jag börja med att Kristus är den levande stenen. Det är Jesus Kristus som definierar formen av byggnaden. Kristus är den levande stenen. Han är inte en levande sten. Han är den levande stenen. Och vad underbart att jag förstår lite grammatik nu. Jag kan förklara det, va? Gud är god. Jesus är den levande stenen. Den som kom först. Han definierar allt annat. Och Petrus använder en metafor från arkitektur. Kristus är som en hörnsten. Hörnstenen är det viktigaste elementet i hela byggnadskonstruktionen. Man sätter i det först och allt annat byggs utifrån det. Det bestäms vinkeln av vägarna, det bestäms hur det ser ut. Om hörnstenen läggs in fel, då blir hela byggnaden fel. Så för oss som kristna, först sätter vi in Kristus, Jesus Kristus. Och allt annat i våra liv byggs på det och byggs från det. Så det går inte att ha någonting annat som en grund. För då blir allt annat som vi bygger på fel. Man kan ha till exempel oro som en grund eller själviskhet som en grund. Men det går inte. För allt annat sen kommer bli fel. Men också för oss som en församling sätter vi in Kristus först i vad vi gör. Och sen bygger vi upp på det som en säker grund. Så det går inte att ha tradition som en grund. Det går inte att ha våra mänskliga planer och idéer som en grund heller. För då också kommer allt att ramla ner. Det blir inte tillräckligt att hålla Guds närvaro. Först sätter vi in Kristus, men det betyder att vi alla behöver öppna upp oss tillräckligt så att han får komma in i de djupaste platser. Vad händer om vi väljer någonting annat till en hörnsten? Vad händer om vi väljer oss själva som hörnsten? Sen bygger vi på det och då är det, oh just det, jag har glömt Jesus, jag sätter in honom här. Oj, men då blir det att vi kanske väljer Jesus då och då. Eller vi väljer kyrkan då och då. Eller vi väljer generositet då och då. Men om Kristus går in först, då ser vi allt ifrån det i vad vi gör. För det är inget annat som leder till frälsning. Och det är inget annat som leder till liv och växt. Målet av vad vi gör som en församling är så att Gud är förhärlighad inom undervisning och bön och frälsning och sång och omsorg, hur vi relaterar till varandra och hur vi relaterar till världen. Allt annat som vi gör som inte förhärligar Gud kan vi bara lämna på en gång. Det behövs inte. Det behövs inte om det inte ger Gud ära. Det är bara Jesus som gäller här. Det är vad vi har sjungit om idag. Det är bara Jesus som gäller, som vi bygger på. Det är genom Jesus som allt kommer bli bäst och starkast. Men Jesus är också den ultimata templet. Han är den ultimata överste präst och offer. Han är den ultimata bild av allt annat. Han definierar det. Han är den perfekta uppfyllelsen. I Gamla testamentet var det att Gud var bland sitt folk genom tabernaklet och templet som vi hörde 2 veckor sedan. Han var deras Gud. De var Guds folk. Men sen har vi så här i Johannes evangelium kapitel 1, vers 14. Det står så här: Ordet som är Jesus blev kött och bodde bland oss. Men ord som används här betyder att Jesus tältade bland oss. Han tabernaklade bland oss, och man kan ha det som ett ord. Jesus var bland människor som, på jorden, som behåller den av Guds närvaro. Han var som Guds tempel bland folket. Den riktiga templet är Kristi kropp. Men också är det att han är den riktiga överste prästen. Den enda som får komma inför Gud som han är. För han är perfekt. Han aldrig syndade. Och sen är det Jesus som är det riktiga offret. Utan fel. Bara Jesus kan offra sitt liv och betala priset för våra synder. Det är därför han är grunden till allt annat. Det är därför han är den levande stenen. Utan Jesus har vi ingenting. Tack Gud att vi kan säga att vi har honom. Att vi har ett svar. Vi har det som vår hopp. Så först har vi Jesus. Först och främst som den levande stenen. Men då är det att vi i Kristus är levande stenar som en församling. Vi blir det för att vi är i honom. Han definierar mönstret för oss. Livet som vi har just nu kommer till ett slut någon gång. Men om vi är levande stenar har vi Jesus uppståndelsekraft i oss som aldrig kommer till slut. Den levande kraft som går till evigheten. Och Petrus skriver så här i vers 5, kapitel 2. Så låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Vad är det som vi bygger upp till? Till ett andligt hus tillsammans. Med Guds närvaro i centrum. Det här är levande arkitektur. Det här är Guds riktigt andligt hus. Det är vi. Det är ni och det är jag. Tillsammans. Vi är inte stenar ute i naturen som ser vackert ut. Vi har ett syfte. Och en kallelse. Vi byggs till Guds tempel. Men vi är levande stenar. Man brukar tänka på en sten som någonting som är stor och stark. Men också kallt och oföränderlig. Men levande stenar är någonting annat. Stark, grundad, säker. Men fylld med liv genom Jesus uppståndelse i enhet med honom. Levande stenar växer i kraften av helig ande. Levande stenar behöver växa hela tiden för att Gud är oändlig. Det finns ingen slut till Gud, så då behöver vi växa hela tiden. Det finns en engelsk bibellärare som heter Edmund P. Clowney och han skriver så här. Jag tar det först på engelska, sen på svenska. The reality of unity with Christ is seen in the life of every living stone. Så på svenska har vi verkligheten av enhet med Kristus syns i livet av varje levande sten. Det syns i livet av varje levande sten. Så hur ser det ut för mig och dig? Hur ser det ut? Kan man se verkligheten i mitt liv, i ditt liv? Hur ser det ut i församlingen? Kan man se verkligheten av enhet med Kristus genom varje område i församlingen? Kan vi se det i hur vi städer till exempel? Eller hur vi är på kyrkkaféet? Eller hur vi bemöter andras misstag? Eller hur vi tjänar varandra? Syns det? Syns verkligheten av enhet med Kristus i församlingen? Det är så mycket mer som Gud vill förlösa här i församlingen. Så mycket mer. Han kommer med så mycket, men han alltid har mer. För han är oändlig. Vad vill du ändra i dig så att Gud kan förlösa ännu mer? Vad vill jag ändra i mig så att Gud vill förlösa ännu mer? Hur mycket av Gud vill vi ha? Hur mycket vill vi ha? För han är utan slut. Men nästa metafor som Petrus använder är att vi är ett kungligt prästerskap. Det är vi som är ett andligt hus, men också kungligt prästerskap. Det är nästan samma sak. Vi är inte bara huset, vi är de som bor i huset. Vi är de som leder till världen inför Gud också. Vi är huset och familjen som bor i huset. Det står så här i bibeltexten att vi är ett utvalt släkte. Vi var ingenting förut, men nu har Gud utvalt oss. Så vår identitet har förändrats individuellt och kollektivt. Från ingenting till allt. Vi är de som får komma in nu i Guds närvaro och tjäna honom. De som leder andra in i Guds närvaro. Vi är ett kungligt prästerskap för att vi tillhör Guds familj. Gud är kung och därför är vi kungligt. Titta på den som sitter bredvid dig och säger du är kungligt. Och titta till andra sidan och säger det igen. Bra. För där är vi. Ni är kungliga. Vi som levande stenar är starka och fast, men också är vi delaktiga. Vi har någonting att göra tillsammans. Och det är att tillbe Gud och sätta honom högst upp. Så låt oss alla växa upp till vår kallelse. Låt oss växa upp till vem vi är och inte vara nöjda med någonting mindre. Men också som levande stenar och ett heligt prästerskap ska vi frambära andliga offer. Om vi tittar på Romarbrevet 12, vers 1, så står det så här. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Som präster nu, allesammans, får vi komma inför Gud själva med offer. Men det är oss som är offret. Det är vår kropp och vår liv. Vi är kallade för att vara den som har Guds närvaro inuti. Det är oss som leder till beden av Gud. Det är oss som ger offret som behagar Gud. Det är vår kropp och vår vilja nu som vi lämnar på altaret. Vår kropp och vår vilja. Det blir inte längre vad jag vill. Jag vill, man brukar höra från barn. Va? Men det blir inte längre det där. Jag lämnar det på altaret. Jag vill ha vad Gud vill. Men Gud är min pappa. Så det blir inte läskigt. Han är bara god. Så man kan lämna sin vilja på altaret och ta upp vad Gud har. För det kommer bli bättre. Det kommer bli bäst. Men vi är templet, stenar, präst, offer. För att vi är i honom och han är den riktiga av allt. Det är inte så att vi offrar våra liv för att han skulle inte vara arg på oss längre. Jesus har gjort det. Jesus har gjort det. Nu kommer vi in på grund av vad Jesus Kristus har gjort. Vi redan har allt som vi behöver. Och då går vi vidare utifrån vår kallelse. Utifrån vår identitet som Kristus har friköpt tillbaka för oss. Men vad är vår roll som levande stenar tillsammans? Vad är vår roll? Vad är vi skapade för att vara? Det är tillbedjan. Tillbedjan är det rätta svaret till frälsning, till Guds nåd. Det är det enda svaret faktiskt. Det enda svaret. Petrus skriver så här i vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Men det är just det del som jag vill fokusera på. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Det är vår kallelse. Tillsammans att tillbe Gud. Det är allt som vi kommer göra i himlen. Det är vår framtid. Men vi har en chans nu på jorden att göra någonting som vi inte kommer göra i himlen. Det är att tillbe Gud framför dem som inte är frälsta. Det kommer vi inte göra i himlen. Det kan vi göra nu då. Det kan vi göra nu. Och vår kallelse till bedjan. Jag menar inte bara nu, här på söndag förmiddag. 7 dagar om veckan. 52 veckor om året. Det är att tillbe Gud med allt som vi har och är. Frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus tar emot med glädje. Är det någon här som vill göra Gud glad idag? Några. Kom igen nu. Är det någon här som vill göra Gud glad? Yes! Bra! Då behöver vi bara frambära andliga offer till honom. Det är vad vi behöver göra. Han blir glad. Så enkel är det. När vi pratar om hur vi var kallade från mörkret till Guds ljus. Kommer världen att se vem Gud är? Det är vår tillbedjan. När vi lever alltid tacksam för vår frälsning och vår relation till Jesus, oavsett av våra omständigheter, är Gud ärad. Är Gud ärad. Världen kan inte förneka Guds kraft om vi lever dagligen i verkligheten av korset och uppståndelsen. Det finns inget annat som man kan jämföra med. Det är en bibellärare som heter John Piper som jag tycker han är bra. Han har skrivit så här, igen först på engelska, sen på svenska. Missions is not the ultimate mission of the church. Worship is. Mission exists because worship doesn't. Mission är inte det ultimata uppdrag av kyrkan. Tillbedjan är det. Mission finns för att tillbedjan inte finns. Aj. Aj. Men en definition av mission kunde vara att det är att tillbe Gud till folk som inte är frälsta. Det är ingen extra grej. Det är vanligt liv. Grunden till mission är vår tacksamhet till Gud. Och att det är synligt. Det ser ut så här i mitt liv i alla fall. Många av er vet att min familj, de är inte frälsta än. Men vi ber. Men jag bestämde mig för länge sedan. Jag ska inte ändra vad jag säger framför dem. Jag ska säga samma sak till dem som jag säger till alla andra. Så om Gud har gjort någonting i mitt liv och jag är tacksam, skulle jag säga till min kristen vän, Gud har gjort det, jag är tacksam. Men jag ska säga samma sak till mina föräldrar. Jag ska inte gömma hur Gud verkar i mitt liv, för att de är inte frälsta. Gud behöver sin ära ändå. Så där hur det ser ut i mitt liv i alla fall. Tacksamhet är en naturlig respons till vårt nytt liv i Kristus. Det är det. Det är vår kallelse som levande stenar, som en församling. Som oss tillsammans. Vi har en kallelse att prisa Gud på ett synligt sätt. Det är inte bara att visa Guds kärlek i vad vi gör, men det är viktigt. Vi behöver visa Guds kärlek i vad vi gör och vad vi säger samtidigt. Men då behöver vi verkligen ha passion för Gud, va? Om vi ska gå ut och ta risk. Om vi sätter gränser till vår tacksamhet och kärlek för Jesus, så får han inte tillräckligt till bedjan. Men jag vill att Gud får sin tillräckligt till bedjan från mig. Från dig, från oss. Så Gud, kom in och ta bort våra gränser i Jesu namn. Så att han får sin tillräckligt till bedjan. Men om vi tillsammans tillber Gud på ett synligt sätt som en församling, kommer hela staden att förändras. Världen längtar efter ett svar. De kanske inte vet vad svaret är. Men vi vet att svaret är Jesus. Svaret till alla frågor som finns i världen hittar man i Jesus. Det är några av er som är med. Kom igen nu! Det här är liv och död, va? Egentligen. Det här är liv och död. Det är bra för oss som är frälsta, men tänk på dem som inte hört. Vad gör vi också som en församling? Vi bygger tillsammans runt Jesus. Vi bygger tillsammans runt Jesus. Kanske du sitter här och tänker, oj, det här känns för mycket. Eller, nej, det är omöjligt. Hur kunde jag någonsin börja visa att jag älskar Gud till någon? Jag känner mig inte alls stark. Jag känner mig inte alls helig. Men oroa dig inte. För svaret finns. Svaret finns i Jesus, som jag sa. Men svaret finns här. Vers 2-4. Det står så här. Längta som nya födda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom, står det. Petrus skriver inte om mjölk som vi jämför sen med vuxen mat som vi växer upp till. Det här är en annan metafor. Han skriver att vi skulle hunga efter Gud som nyfödda barn. Ni vet hur det är med en bebis. Om de inte får sin mat så vill de bara skrika högt till de får det. Till alla andra i rummet vet att de är hungriga. Det är så som en bebis. När Iris var född var det att hon skrek från första minut. Hela tiden när de vägde henne. Hela tiden när de undersökte henne. Tills hon kunde äta någonting. Hela tiden och sen tyst och nöjd. Hon kom ut hungrig, vi brukar säga. Så var det. Men det är så det skulle vara för oss. Som kristna. Längta efter Gud och hunger efter Gud. Det är inget annat som är tillräckligt än Guds andlig mjölk. Och vi skulle alla skrika tills vi får det. För genom det växer vi. Genom det byggs vi upp till det här andlig hus. Vi har smakat att Herren är Gud och det är grunden. Och Guds andlig mjölk smakar av sin godhet. Wow. Jag säger det en gång till för det var lite tyst. Guds andlig mjölk smakar av sin godhet. Kom och ät av det. Vi alla behöver mer. Varje dag. Det är ingen här som inte behöver mer av Gud. Vi alla behöver mer av Gud. Och genom Guds andlig mjölk växer vi alla upp. Svaret finns hos Jesus. Så kom och bli levande stenarna. Kom och bli levande stenar tillsammans runt Jesus som växer i kraften av helig ande. Kom och äta av Guds andlig mjölk. Sen får vi kraft till bedjan att tillbe Gud på ett bra sätt ut i världen. På bäst sättet. Jag ber att lovsångsteam kommer upp. Jag vill att vi ber lite igenom det. Om de skulle bara spela lite. Tack. Jag har inte planerat. Men jag vill att vi alla tar en stund att ta emot det här. Att ta emot vad Gud vill säga till oss från det här. Ska vi alla stå upp? Så bara ta en stund nu. Tänk på den som landade i dig från vad Gud vill säga. Tänk på det just nu. Fokusera på det. Kanske du har kommit här idag och du är hungrig för mer av Gud. Så bara ta en chans nu. Ta en chans. Kanske du står här idag och du tänker, men jag vet inte om Jesus är hörnsten i mitt liv just nu. Men jag vill sätta honom in på rätt sätt. Men ta en stund nu. Ta bort allt som står i vägen. Och sätt dig in på hörnsten. Kanske du är här idag och du har inte hört så mycket om Jesus förut. Men nu vill du leva för honom. Men då vill vi gärna be med dig idag. Vi vill gärna be så att du får ta emot hans kärlek i ditt liv. Men ta den stund nu. Och sen kom fram till förbön. Men jag ber att förbön-team ska stå på plats också. Men när vi står här just nu ska vi avsluta när vi började. Och vi välkomnar in mer av Guds kärlek. För det är för att han älskar oss att vi då vill ändra våra liv. Hans kärlek, det kom först. Att ta emot hans kärlek.